Välkommen till Efterspelet, podden som spelas in direkt efter spelet. Vi som har spelat idag är Åsa,
Kalle
och Jens.
Och det vi har spelat är Red Rising. Är det någon som skulle vilja börja med att beskriva spelet?
Jag kan göra ett försök. Jag har preppat med Board Game Geek-sidan. Red Rising släpptes 2021, designat av Alexander Smith. Den andra ser det ut som. Jag har inte sett Board Game Geek förut att den parenteras med en tvåa i. Vad det kan innebära förutom att han är den andra av sin ett. Och av James Stegmaier. Spelet är för 1-6 personer. Tar ungefär 45-60 minuter att spela. Och är baserat på de här young adult-böckerna med samma namn.
Aldrig hört talats om.
Inte jag heller.
Det är länge sedan jag var en ung vuxen å andra sidan.
Ja, men det har inte hindrat mig från att läsa de böckerna. Jag har alltid varit lite
av en renegade med regler.
Ja, men precis. Jag har vågat gå utanför mina inramade boxar. Men ingen av oss har sedan tidigare erfarenhet av böckerna.
Eller spelet.
Det här är första gången vi spelar det. Så vart vill vi liksom börja nysta i spelet?
Ja, ska vi börja med vad temat innebär?
Precis. Inte bara att det är baserat på böcker.
Precis. Förutom, alltså böcker, det är inte baserat på böcker på så vis att vi sitter och bläddrar, utan det är storyn.
Ja. Som jag har författat de här Red Rising-böckerna så är det då 7 stycken klaner eller delar av samhället som är uppdelat i olika, inte sekter. Vad kom vi fram till att det hette?
Nu, sa du inte klan?
Kast,
sa du.
Precis.
Och, samhällsklasser.
Ja. Och spelet går då ut på att försöka navigera sig i det här samhället och tjäna så mycket poäng som möjligt i slutet av spelet. Och spelet tar slut när en av 3 saker händer. Att en person, det finns olika så här vinstkriterier. Man ska ha nått 7 stycken på en fleet track, fått 7 stycken influensmarkörer på The Institute. Eller fått 7 stycken heliummineraler eller resurser framför sig.
En sorts heliumkristall.
Ja,
helium i fast form.
När en person har uppnått 2 av de sakerna eller alla de 3 sakerna har uppnåtts av någon runt bordet, då är spelet slut och sen ser man till att alla har spelat lika många drag i spelet.
Och spelet är framförallt kortdrivet. Så ja, att till precis. Vårt hjälp så har vi en ruskig mängd olika kort med de här olika klanerna som Jens nämnde. Och sen så har vi lite olika mätare och utrymmen på vår bräda som vi har här. Så att vi har flera olika sätt att få poäng på. Det var ju det, Jens, du nämnde ju winning condition. Eller
i alla fall hur spelet avslutas. Men man tjänar ju också poäng på att uppnå de kriterierna.
Precis, du tjänar poäng på att uppnå de här end of game-kriterierna och det finns poäng på varje kort. Och de här, jag vet inte om vi behöver gå in på end of game-kriterierna.
Nej, inte så här tidigt i podden.
Nej.
Spoiler, en av oss uppnådde inga utav dem. Så det kan vi ju säga om dem.
Undra vem det var. Det är absolut inte den personen som just lät väldigt bitter.
Nej.
Vill inte heller spoila det.
Nej.
Men annars så, om vi ska nämna komponenterna så är väl de ganska standard.
Ja, det enda som sticker ut, alltså det är ju kuber för att hålla koll på lite grejer. Korten är i vad verkar vara large storlek. Det är i alla fall inte standard storlek på korten. Och sen de här heliummarkörerna är ju små röda kristaller. Så de är ju gulliga.
Ja. Och sen så har vi på det här, det som kallas fleet track, där man räknar poäng. Så har vi vad jag tycker ser ut som trädgårdstomtar, men som jag tror ska vara någon sorts rymd... maskin, vad heter det? Sådana som raket heter det.
Ja. Jag håller med om att det ser ut som en tomte som står väldigt stadigt på jorden.
Så som trädgårdstomtar ofta gör.
Jag tänkte jättesnitsigt Eiffeltorn.
Ja, det är sant.
Jättesnittigt futuristiskt trädgårds Eiffeltorn in space. Nu har vi alla fått rätt. Bra. Ja.
Men i det regelavsnittsgenomgång som redan finns publicerat på Spotify och på hemsidan så försökte Åsa lägga upp historien om att du skulle vara en förtryckte
Ja, i spelet. Precis. Jag försökte bygga upp någon sorts bild av
mig.
Narrativ. Tack.
Svensk läkare.
Det går jättebra det här.
Det är den nivån vi håller. Det är den nivån jag och Åsa håller. Vi kallar svensk läkaren och Kalle står för facit.
Jag är däremot förtryckan. Eller är jag?
Precis, för hur gick det i spelet?
Ja, först... Vi har ju då det nämnde vi inte, va? Att karaktärerna, det finns ett gäng olika karaktärer man kan spela. De slumpas i början av spelet. Mm. Kalle, kan inte du berätta hur du fick dig att känna att man behövde slumpa de här?
Inte jättebra. Jag är, tror jag i alla fall, den i våran grupp som är mest rigid med vilken spelarfärg jag vill använda. Jag vill alltid använda röd. Jag är konstant förvirrad om jag inte är röd. Tack och lov så var ingen annan röd, för det hade ställt allting på ända. Då hade jag inte klarat av det här.
Då hade vi behövt ta in en psykolog eller någonting för att coacha.
Ja, eller kirra ett par så här röda plastglasögon så att mina hade sett röda ut eller något. Någonting sånt. Men jag har stått ut. Jag spelade grön. Jag spelade därefter och hade en specialförmåga som jag i början av spelet, innan jag visste hur man på ett smart sätt skulle vinna spelet, tyckte lät väldigt, väldigt bra. Ja, jag kan ju dra den snabbt. Jag fick möjlighet med min specialförmåga då, som grön, att spela ut extra sådana här influensmarkörer, kuber.
Som är en av vinstkriterierna också.
Mm. Ett sätt att avsluta spelet på och tjäna vinstpoäng i slutet på spelet med.
Så det låter ju bra.
Ja, det låter bra, och det gjorde att jag gick väldigt all in på det här med influensmarkörer tills jag kände att nej, men nu är jag så långt före de här två personerna att jag behöver inte satsa så mycket mer på det här, utan det där kommer sköta sig själv lite grann nu vad spelet lider.
Och då passade jag också på att springa om.
Ja.
Då köttade vi.
Ja. Mm. Vi såg en öppning och vi tog den.
Ja, det gjorde ni.
Sprang som små trädgårdstomtar.
Men precis. Poängerna blev väl egentligen så att Kalle, du tog hem den gentlemanna sista platsen.
Ja, som jag beskrev det, jag var snällast och ni andra var bäst.
Jag tror bestämt att det du sa innan vi slog på var att vi var elaka.
Mm.
Men, nu, ja, den censurerade,
men det friserade versionen. Jag.
Det skrivs det om här.
Ja, det får man göra. Förlorarna skriver historien och så vidare. Nej, men precis. Jag var snällast med 154 poäng. Och Åsa och Jens låg väldigt nära varandra i toppen med 191 respektive 189 poäng. Med Åsa då som vinnare av spelet.
Ja, och då tillbaka till hur vidare jag var förtryckt eller förtryckare.
Mm, precis.
För min specialförmåga var ju vad vi trodde, att jag kunde ta tillbaka karaktärer som var banished, alltså utkastade ur spelet. Mm. Men det visade sig att jag istället kastade ut personer ur spelet. Så jag fann mig väldigt snabbt i rollen som förmer. Ja. Så jag har suttit och varit lite kaxig.
För att förtydliga då med att kasta ut personer ur spelet, så är det personerna på korten och inte mig och Jens.
Nej, vi har fått vara kvar hela vägen till slutet.
Mm-mm.
Det är vi tacksamma för.
De har fått vara.
Men det är Åsas orsak till det, att vi har slutade med 6 stycken kort i discardhögen.
Varsågod, säger jag till samhället. Jag bjuder på den. Ja. Bevisligen så hade de ingen plats här i vårt planet.
Nej,
vårt
vi klarade oss ändå.
Ja.
Men liksom, vi kanske ska börja med, för det görs en väldigt tydlig koppling i regelboken själv, att den har hämtat inspiration från spelet Fantasy Realms, som vi alla har spelat. Åsa har spelat det för så pass länge sedan att du beskrev det helt felaktigt.
Och jag förstod inte, när ni beskrev det så förstod jag inte heller hur det var samma spel som jag hade spelat. Så bevisligen, jag har spelat det officiellt. Men bevisligen så...
Men det kan också ha varit Uno.
Det är väldigt oklart vad det är. Jag blandar ihop det med något. Det var så länge sedan.
Det kanske
att jag
är Fantasy Flux eller något som du har spelat. Ja. Men jag och Kalle har i alla fall spelat det så pass nyligen så att vi har lite färskare i minnet.
Ja.
Och jag kan verkligen förstå... det är Jamie Stegmaier som har skrivit regelboken. Jag tror det är han som har skrivit regelboken. Det gör i alla fall en koppling till att han spelade... det här temat har liksom varit ett av hans önsketeman väldigt länge. Men han liksom listade inte ut hur han skulle knäcka det och föra över det till ett spel. Okay. Sen spelade han Fantasy Realms och insåg att det är så här jag gör det. Så att han tog avstånd från det och sen utvecklade han spelet runt om Fantasy Realms grunden. Och jag kan förstå den kopplingen, och för att beskriva den lite snabbt så är Fantasy Realms ett spel där man har 7 kort på handen. På sin tur så kommer man dra ett kort, slänga ett kort. När 10 kort är slängda så är spelet slut, och sen räknar man ihop hur mycket poäng man har på handen. Och då kan det vara vissa kort, till exempel Fantasy Realms, som säger att om alla andra kort i handen har ett ojämnt poängvärde så är det här kortet värt 150 poäng. Så balansen där är då liksom vilka ska behålla, vilka ska jag göra mig av med. Och den finns även i Red Rising i som du kallar var inne på, att du, det klickade ett litet tag in i spelet att jag måste också fundera på vilka poäng eller vilka förmågor jag vill ha kvar vid poänget eller vid spelets slut.
Ja, men precis. Jag tycker, ja, men så som jag beskrev spelet när vi pratade lite snabbt mellan avslutat spel och inspelning, var att det är ju någonstans ett Fantasy Realms idé att du gör samma sak här. Du gör av med kort, får kort och så i slutet ska du ha kvar kort som liksom interagerar med varandra för att ge en massa bonusar, och det är så du får den poängen. Men sen är det en massa grejer runt om då, jämfört med Fantasy Realms.
Ja, för att i Fantasy Realms så är det bara det här att du slänger kort framför dig på bordet, och om jag slänger ett kort så kan Kalle plocka upp det.
Mm.
Men i det här spelet så finns det 4 stycken specifika platser att slänga kort på, och det spelar roll vart man slänger korterna och också sen vart man väljer att plocka upp dem ifrån, för att det ger lite olika effekter och förmågor och sånt.
Ja, så jag tycker det de har lyckats få ihop är ett spel som har samma grund som Fantasy Realms, men det händer fler grejer men är enklare i mitt huvud. För du har inte lika många begrepp att brottas med. Du har en jättetydlig ikonografi. Och överlag bara ett mer... Jag skulle hellre lära någon det här spelet än Fantasy Realms.
Det är vi lite kluvna, för att jag är nog... Nu blir det lite
jämfört. Gillar det här kollektiva viet. Där är vi lite kluvna. Ja, väldigt precis. Diplomatiskt.
Och så blir det lite grann utanför eftersom du inte kommer ihåg Fantasy Realms. Så
jag hade för mig att man gjorde rader på något sätt. Ja. Nej, men vi släpper mina... Ja. Undliga bilder.
Men jag kallar sig vidare en liten stund till. För att vi insåg att vi har nog lite annorlunda inställning där. Att Fantasy Realms är det är det liksom rent fysiskt sett mindre i spelet. Det är färre komponenter, det tar upp mindre plats på spelbordet. Och det är liksom färre kort i spelet. Så att det rent arealmässigt så är det mindre.
Ja.
Och för min del, och det kan också vara för att det här är första gången jag spelar Red Rising och jag har spelat Fantasy Realms många gånger, så känner jag att Fantasy Realms är nog det spelet som jag har lättare att lära ut till någon. För att det enda jag behöver, själva grundreglerna är jättelätta.
Ja.
7 kort på hand, dra ett, släng ett. Du får plocka upp någonting som någon annan har slängt. Det är egentligen det man behöver för att komma igång och börja spela spelet. Men sen finns det lite fler effekter på korten på hand. Och den största skillnaden gentemot Red Rising är att Red Rising har, som Kalle var inne på, en väldigt, väldigt bra ikonografi i det. Hur den visar hur mycket poäng spelar i slutet av spelet, hur mycket poängkortet i sig är värt. Hur man får bonuspoäng, och det finns en liten grafisk kom ihåg lapp som visar hur man får de där bonuspoängen. Och det saknas i Fantasy Realms. Men jag upplever att Fantasy Realms kanske är det lite mer cleana spelet. Men jag vet inte om det är för att jag spelat det flera gånger.
Okej. Ja, det är möjligt. Jag har ju också spelat det ganska många gånger. Det här var första gången för mig med Red Rising. Och fast nu var det ett tag sedan som jag spelade Fantasy Realms. Och jag vet bara det faktumet att jag kommer inte ihåg. Jag vet att det finns många begrepp på korten som har att göra med hur olika kort interagerar med varandra. Mm. Och hur poäng försvinner från kort tillkommer till kort. Mm. För mig så skulle den grejen vara svårare att lära ut. Att så här, ja, står det så här, då betyder det här för det här kortet. Men det där kortet gör det där med det där och så vidare. Medan det här var ganska rakt. Sen är det det också, det pratade vi om i början på spelet. Att det kan jag tycka nu när jag har sett liksom, ja, vad kan det vara, en femtedel av korten i spelet.
Ja, jag funderar just på det. Har vi lagt tillbaka kort? Vi kan ju säga det också. Vi sitter hemma hos Åsas i Åsas kök.
Hemma hos Åsas?
Hemma hos Åsas kök. Mm. Åsa bor någon annanstans, men hens kök bor här.
Ja.
Och vi har spelet fortfarande liksom uppdukat framför oss. Och
kan därför spana in saker som korthögen här.
Ja, och det känns absolut som att vi kanske har sett typ en femtedel av korterna.
Ja, där är krokarna kring.
Agreed.
Och Fantasy Realms är ett sånt spel som jag tyckte blev roligare ju mer jag kände till hela kortleken.
Ja.
Så att jag tror att det här, för min del, nu kanske jag går händelsen i förväg, men så är det här ett spel jag gillar nu och jag tror kommer kunna växa lite för mig om jag skulle spela det fler gånger, vilket jag kommer vilja göra.
Ja, men absolut, jag håller med där. Och att fortsätta den här tangenten på Fantasy Realms, vi ska släppa in Åsa snart i samtalet.
Du ser hur jag sitter här och...
Ja, du börjar skruva i stolen.
Jag sitter och stressäter dammsugare.
Det är ju för sig en av de bästa sakerna man kan stressäta. Men för att fortsätta en liten, liten stund till så är det, ja, just den här känslan av att spela det igen. För att jag kommer ihåg att Fantasy Realms så var det kanske mitt fjärde eller femte parti. Det verkligen klickade och jag blev helt blown away av vänta, det här kortet är ju helt annorlunda mot de korten jag haft innan och liksom varit tvungen att bekanta mig med. Så att det ska bli intressant att se om Red Rising erbjuder samma eller om det kanske bottnar lite tidigare.
Ja, det kan jag i och för sig köpa. Alltså det känns som en ganska stor möjlighet. Jag såg inte samma variation av effekter.
Nej.
Som en följd av att det fanns färre begrepp, termer, vad man nu ska kalla det, händelser för korten att råka ut för.
Mm. Men om vi ska fokusera om lite grann på ju spelet vi har framför oss. Det är 1-6 personer. Vi var 3 personer som vi spelade nu. Åsa, hur hade det känts om vi var 6 personer?
Det tycker jag är lite svårt att bedöma faktiskt. Det är väl en sak som kanske skulle göra det intressant att spela igen bland annat. Men jag har svårt att tänka mig hur det skulle vara. Jag tänker mig, för vi har ju 4 stycken platser på det här brädet där man lägger kort.
Mm.
Det gör man så gott som varje gång, varje tur lägger man kort. Och vi skulle alltså ha dubbelt så mycket kort som liksom rörde sig här. Det är väl det som jag är lite svårt att tänka mig vad det skulle innebära. Men däremot, den här stressen eller vad man ska kalla det för, i att tävla mer, ha en lite tajtare situation, både på vad som kallas för fleet track, där vi flyttar våra trädgårdstomtar, och i institutet där vi lägger små kuber.
Mm.
Att vara fler där tror jag skulle kunna ge en härlig stress. Men däremot så har jag svårt att tänka mig hur det skulle se ut på brädet faktiskt.
Ja, men jag håller med om att det skulle vara kul den här race-känslan på de olika mätarna. Men korten i sig är tveksam. Jag är tveksam på mig. Jag vill spela igen, men jag är tveksam på om jag vill spela med fler personer. För till exempel så satt jag... Jag hade ett annat kort som har försvunnit i kanske någon discard pile. Jag ska se om jag kan hitta den lite snabbt. Kunde jag inte. Så att jag tar ett lite sämre exempel, men som ändå visar på samma effekt som jag funderade på. Jag har ett kort här i handen som heter Victra. Som har en effekt som säger att när jag spelar ut kortet så står det "Gain the bottom card of this location if it's not this card. Banish Victory unless you deploy her on gold." Och det innebär då att jag vill, om jag vill att Victory ska vara kvar i spel, så vill jag spela ut henne ovanpå ett annat guldkort. Och nu när vi var 3 personer i spel så hade vi på The Institute 2 stycken guldkort. Och det var ett par runder där jag satt och liksom väntade på, men när det är min tur då kanske jag kan spela ut det här kortet och få liksom hela effekten. Men då var det alltid någon annan som spelade ut något kort som inte var guld på Institute. Och om jag hade varit 6 personer, då händer det ju mycket mer med liksom board state innan det är min tur igen. Så det blir därför svårare att liksom planera de här synergierna mellan kortarna på hand och kortarna på brädet, blir svårare att hålla koll på när man är fler personer, tänker jag.
Ja, men det tror jag också. Att, alltså skulle man spela på fullt spelarantalet så hamnar man i det där läget där man egentligen inte behöver planera sin nästa tur också.
Nej.
Utan att man vet inte än vad man kommer ha att jobba med.
Mm. Det kan lägga till här på spelarantalet. På 2 personer så lägger man till i The Institute. Så lägger man till 3 stycken kuber av en icke-använd färg. Och det gör man för att i slutet av spelet så är den personen som har flest kuber i The Institute får 4 poäng per kub där.
Mm.
Och då ligger det 3 stycken kuber som innebär att om man vill få de där 4 poängerna på 2 personer så måste man ändå liksom, det räcker inte att bara lägga dit en kub och sen vara nöjd, utan man måste ta sig upp i alla fall över 3. Och det är den enda liksom regeländringen på 2 personer gentemot 3 och uppåt.
Mm.
Kalle var lite inne på sin spelupplevelse förut. Jag kände som att jag, som alltid för mig när jag spelar ett nytt spel, att man sitter, det är lite knackigt i början. Man sitter och försöker läsa. Det är ganska mycket kort att läsa in sig på.
Jag håller med. Speciellt första draget, då var det liksom så här, 5 kort på hand att läsa. Och så låg det ute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kort på spelplanen och alla hade en liten egen effekt. Så,
så det var lite komma in. Jag säger inte att det är absolut inte en stor tröskel så. Men det var lite att komma in i det. Men sen någonstans kanske halvvägs, kanske tidigare än halvvägs, då kände jag som att det började klicka ändå. Och jag kände att jag kunde börja trycka lite. Det var då Jens och jag började med det här chicken racet. När Kalle började slappna av så började Jens och jag trappa upp. Och sen så köttade vi. Och vi var ett drag ifrån att båda har mer eller mindre maxat alla vinstconditions.
Så jag var liksom sist i spelordningen och lyckades på min tur uppnå de vinstkriterier som gjorde att spelet tog slut och att Åsa inte fick ta ett drag till.
För då hade jag uppfyllt ytterligare två. Du uppfyllde två av tre. Jag skulle uppfyllt tre om jag hade haft ett drag till.
Nu vann ju du ändå, men jag tror att det hade blivit en större marginal om du hade fått ett till
mycket drag. Vill ha mer.
För mig är det inte poängen, utan det är bara jag var ett drag ifrån att uppfylla tre kriterier. Det, yes. Det är bara rätt ska vara rätt.
Så. Sen hade vi utvecklade ju också någon form av hatkärlek till det här Timothy-kortet.
Ja, just det. Det finns en kopparbyråkrat. Och det är alltså inte tekoppar som vi snackar om här.
Ja, det vet man inte, kanske.
Ja, det är oklart. Men baserat på färgen så är det nog metallen.
Tekoppar, avkoppar kan det vara.
Det skulle vara det. Och precis, och det är ett kort som gör att man kan placera flera av sina kuber då i det som kallas institutet. Mm. Och det är då en av vinstconditions.
Ja.
Så att den och en lawyer som gjorde någonting liknande, eller förlåt, en jurist som gjorde något liknande, satt vi och bråkade lite om tills Kalle började, eller var det Kalle som började skicka ut dem ur spelet?
Ja, det var Kalle som begravde dem så pass djupt så att vi kunde inte, det vi gjorde i början var att Åsa spelade ut kortet, fick effekten, på min kommande tur så spelade jag ut ett annat kort som gjorde att jag kunde plocka upp det på hand och sen få samma effekt jag också på min nästa tur.
Och då plockade jag upp en av dem och sen så höll vi på så där tills
jag tröttnade och helt enkelt begravde den under rosa, vita och orangea kort.
Ja. Och där låg Timon i glad och nöjd ända tills spelet tog slut.
Mm. Ja. Ett ganska bra tag låg han där. Ja, fram till nu när vi grävde upp honom.
Men när vi är inne på just det här Timon-kortet, vi har ju som sagt inte läst böckerna innan.
Nej.
Men hur kändes temat?
Jag tyckte temat kändes bra. Alla har inte namn. Vissa har namn. Andra har titlar, så som den som heter Lawyer.
Ett heter bara Stained.
Ja, det kan ju vara bandet.
Ja,
kan vara.
Eller ett personlighetsdrag.
Ja, eller precis, man är bara lite smutsig eller något. Ja, det är lite oklart. Men jag tycker inte att det stör. Alltså, vi spelade ju tidigare spel som vi har spelat, den här gruppen var ju då Scout för ett par avsnitt sen.
Åsas älskningsspel.
Det spelet som jag fortfarande får höra att jag att jag sågade. Det nämndes innan vi slog på
någonstans
här.
Någonstans är väl drömmen med den här podden nu att Oink förr eller senare hör av sig och ber Åsa sluta trasha deras spel.
Ja, det är nästan. Ja, jag gillar det ändå.
Men vi kan ju säga så, den dagen som vi som podd behöver gå ut och göra ett officiellt ursäkt till Oink Games, då kanske vi liksom har nått peak, peak podd.
Det kanske, eller så har Åsa bara blivit lite för otrevlig. Mm. Kanske båda. Men tillbaka till vad vi skulle säga, just det. Och då är det så att i Scout, då är det också massa, då är det lite siffror på spelkort, vad är det som jag... Som jag trashade det.
Ja, det är faktiskt kul att du tar upp det. För det är ju faktiskt väldigt många siffror på de här korten också.
Men det är inte, jag ska komma in till varför det är inte lika störigt.
Jag väntar med spänning.
Ja, men även i det spelet så var det siffror. Eller i det spelet lik det här spelet så var det siffror i hörn på kort. Och så var det namn. De namnen sa absolut ingenting. För då var det en liten stiliserad figur och så stod det Anton. Och man bara, jaha, who the fluff cares. Medan här så är det ändå en personifierad karaktär. Timony här exempelvis ser lite stuck up ut. Ursäkta min svengelska. Men ser lite så här, momo, jag är bäst. Liksom, lite så.
Ja.
Och jag tror... Min poäng var egentligen att namnen är antagligen kopplat till böckerna, vill jag anta. Jag tycker inte att det stör att man inte vet vad det innebär. För vi har en ganska tydlig bild, alltså illustrering av karaktären. Och vi har ett namn och det är det vi behöver göra. Jag tror att det som gör att jag stör mig mindre på alla siffror i det här spelet kan vara så enkelt. Nu känns det jobbigt. Jag
känner det. Korset här.
Ja, det kan vara så enkelt att det är en sån här fin liten krans runt siffrorna. Så att det är lite mer, jag gillar ju temaspel va. Korten är lite mer tematiserade, lite mindre sån här abstrakt kortspel typ Uno, den stilen. Jag tror att det är det jag har en allergisk ryggradsreaktion mot.
Är det att det går från att vara en siffra till att vara ett vinstpoäng?
Ja.
Ja.
Det är så lite skillnad. Och jag tror att det också är korten i sig. Att jag får en ångestkänsla av korten i Scout. Jag får en mysig tematisk, här finns det en storykänsla av de
men
här korten.
Du fick väl en ångestkänsla här också eftersom det här med att du har kort på hand och sen måste hela tiden saka kort.
Ja, men det var ju mest för att jag var någon sorts diktator som skulle slänga ut folk ur staten. Ja. Det var mest det. Det är den ångestkänsla jag kan leva med.
Och en roll du kunde gå in i.
Ja, bevisligen lite för enkelt.
Låg nära till hans. Kalle, hur känner du med temat? Kom det igenom, var det någon karaktär som du fastnade med för?
Nej, alltså så här, temat, jag får ta mig an det från två håll. Jag tycker det är fint att det här temat finns, jag tyckte om illustrationerna, spelet är väldigt snyggt, korten är snygga och det är hela den biten. Mm,
produktionskvaliteten är hög,
ja. Liksom,
det är unika illustrationer på varje kort. Komponenten, det finns ju en deluxe-utgåva av det här spelet också, men det känns inte nödvändigt att jaga reda på den.
Nej.
Den gör det att den byter ut de här plastkuberna mot metallkuber, guldkorten har en liten foilering på sig och sen får man typ ett korthållare att ha sina kort i.
Ja. Men om man angriper temat från andra hållet, jag vet, det finns ju ingenting med de här korten, karaktärerna, titlarna, effekterna av kort, den namnen på platsen om man spelar ut korten till, som får mig att känna att så här, nu är jag i den här världen. Jag vet inte, det kanske hade funnits mer där om jag hade läst de här böckerna och de betyder jättemycket för mig. Men även då så hade ju det mest handlat om, känns det som, att bli dragen lite i de strängarna. Mm. Så det finns ingenting i spelet som gör att man inte hade kunnat byta ut det här till ett annat tema.
Nej.
Liksom.
Nej, det skulle vara kul eftersom James Tegmeier själv säger att det liksom var lite grann aha-upplevelse för honom när han spelade Fantasy Realms, att han äntligen hittade en spelmekanik som gjorde att han kunde översätta temat i böckerna till spel på ett bra vis.
Mm.
Så skulle det vara kul om någon som lyssnar på det här har både läst böckerna och spelat spelet och säger liksom, gifter sig det här bra? Liksom, kommer temat i böckerna fram genom spelmekaniken?
Precis, hör gärna av er till oss.
Skriv till fraga@andersomons.se så kan de ta upp den och sen kan vi lyssna på deras poddprogram och höra vad svaret var för någonting.
Eller så kan ni skriva till oss på typ Instagram.
Ja, det kanske är lättaste vägen.
Så behöver inte Anders och Måns jobba för oss.
Äsch, vi ska väl delegera saker, tänker jag.
Det är sant. Det är ledarskap.
Men jo. Det här med liksom, om det finns någon, på tal om tema och narrativ, finns det någon form av känsla av att det händer saker under spelets gång eller känns lika i början gentemot slutet av spelet?
Jag var inne lite på det. Jag kände ju som att, det var ju för att det var första rundan, men att jag kände ju som att jag kom in i det efter ett tag.
Mm.
Och då tyckte jag att det var ganska trevligt och följsamt. Och jag har svårt att bedöma också om det här med att det är skillnad i början och slutet, om det är en positiv eller negativ sak. Det beror lite på spelet, tänker jag.
Mm.
Hur känner du, Kalle?
Alltså för mig så var det här en ganska jämn, tjock upplevelse som spel. Att jag tyckte vi började spela ett spel och så spelade vi ett spel tills spelet var slut. Och det är det vi har gjort.
Ja.
Kan ha lite att göra med att jag var väldigt mycket mer fokuserad på att sitta och stirra på mina kort och tänka så här, men jag vill ha kvar det här, för det funkar så bra med det här, men det här då, och vad ska jag göra med det här? Åsa vann.
Mm.
Och då kan vi ju säga det också, att varför man vill ha kvar kort är ju för att om man har vissa kort kvar på handen så ger de bonuspoäng om de matchar på olika sätt.
Mm. Ja, men precis. Merparten av dina poäng skulle jag säga kommer ifrån handen med kort som du har när spelet är slut.
Alltså
och hur
inte
de
spelar
samverkar
ut
med varandra då genom olika effekter. Så jag satt och stirrade ner mig mycket i det, satt och tänkte på det, gjorde mina, mot slutet av spelet hamnade i ett läge där jag inte riktigt antingen inte ville spela mina kort för att jag ville ha kvar dem i slutet, eller för att om jag spelar dem nu så får jag inte ut något av deras deploy-effekter som de har. Så då satt jag och gjorde handlingen scout istället, där man lyfter upp ett slumpkort från högen och spelar ut det vart man vill för att få en liten effekt.
Och slå en tärning för en bonus. Nej, inte förlåt, det är jag som blandar ihop.
Det har vi gjort hela spelet. Precis. Det har varit olika personer som blandar ihop. Kalle är den enda som har haft koll.
Ja, vi ska säga att de har en jätte... Alltså jag tycker deras player aid är jättebra.
Just det. Mm.
Den är tydlig, man får en vardag som liksom enkelt förklarar. Det är bara det att
det är alltså ett löst
jag
kort.
Blandar ihop dem.
Ja, det är alltså ett löst kort med turn overview, vad du gör på din runda.
Mm.
Ikonerna. Och sen så en kort setup och vad som är end of game conditions.
Ja.
Jag tycker också det var guld.
Praktexemplar på vad ett player aid behöver vara för någonting.
Verkligen trevligt. Och jag kom på en sak när Kalle pratade nu angående jämnheten. Att spelet är lite uppbyggd, tänker jag, för att just få den här jämn, tjock starka känslan som du beskrev, Kalle. Just att vi har 3 stycken winning conditions och man behöver, samma person behöver uppfylla 2 av dem för att spelet ska sluta. Och det gör att man sitter ändå, förutom Kalle då som sitter med sin hand, så förlåt, det var inte meningen att låta lika dryg som du blev. Så sitter man ändå och försöker kanske hitta jämnhet i det. Med det sagt så kan man också, då finns det, man sitter och försöker jämna ut med de olika winning conditions, men man sitter också och försöker balansera med poängen på korten. Så att det finns både förmåga eller möjlighet att välja strategi, men det finns också en utjämnande liksom mekanik i spelet i grunden som jag tycker om.
Men jag håller med och jag är inne på samma känsla att starten av spelet och slutet av spelet känns inte liksom helt annorlunda gentemot varandra. Kedjorna och effekterna blir inte längre eller större, utan man får ungefär lika mycket utdelning av korterna i början som man får i slutet. Men just den här racet och timingen i när kan man få liksom en liten edge och när ska man försöka avsluta spelet, gjorde ändå att det kändes som att man ändå byggde upp mot en final.
Ja, men det håller jag med om. Det gör jag. Det är, men som sagt, det är mer att hur man spelar spelet i början och nära slutet, absolut. Man anpassar sig kanske lite. Jag gjorde det. Anpassade mig kanske lite i hur jag spelar och vad jag försöker uppnå. Men som sagt, vid det laget som jag upptäckte att ni två också spelade så hade jag hamnat på efterkälken redan. Så det var lite sent för mig att dra i spaken då.
Saknar vi någonting i spelet?
Jag satt just och funderade på det och jag tror inte det. Och det faller nog tillbaka på min Fantasy Realms-koppling. Eftersom jag tycker Fantasy Realms är en personlig favorit för mig. Jag tycker väldigt mycket om det här spelet. Och det här gör ju mer än vad Fantasy Realms gör. Vilket då kanske också gör att jag känner att det här behöver inte göra ännu mer. Det är liksom, för mig har det redan tagit ett steg upp från ett annat spel rent komponent- och komplexitetsmässigt. Så att det inte är som att jag sitter i Fantasy Realms så kan jag ibland sitta och känna att det skulle vara kul med lite mer interaktionsspelarna emellan.
Ja.
Men här har man lite mer interaktionsspelarna emellan.
Ja, men precis. Det här spelet är ju nästan svaret på om samma fråga skulle ställas som Fantasy Realms.
Snyggt. Väldigt stiligt.
Knöt vi ihop den säcken och går vidare till nästa.
Då släpper vi Fantasy Realms.
Precis. Kommer inte ta upp det något mer.
Kanske nu, för jag tänkte fråga.
På en gång.
Hur bra är det jämfört med Fantasy Realms?
Jag tänkte fråga vilka spelet passar för.
Ja,
kanske
men
är folk som vill ta ett steg upp från Fantasy Realms.
Vi återvänder till Fantasy Realms. Jag backar på en gång för mitt uttalande. Jag kommer försöka klämma in Fantasy Realms i varje kommande avsnitt av Efterspelspodden som en liten grej, så får vi se hur länge det håller.
Ett påskägg.
Ett påskägg, precis. Exakt. Om man har spelat Fantasy Realms, tycker om det. Och i och för sig, det här kommer komma med en liten asterisk. Om man har spelat Fantasy Realms och tycker om det men vill ha mer, då är det här bra grej. När, och nu kanske minnet sviker mig lite grann, men Fantasy Realms kom, det släpptes först och sen efter ett tag så kom det här spelet. Och när de då samexisterade tidigt så var Fantasy Realms det billigare av dem. Och det här kostade liksom rätt mycket mer än Fantasy Realms gjorde. Och när det då släpptes så kände jag personligen att jag kunde liksom inte motivera mig till att skaffa det här dyrare spelet när Fantasy Realms fanns i ett billigare paket. Och just nu så har vi på, precis, om man inte har listat ut det än så jobbar ju jag personligen på min fritid, höll jag på att säga. Men min fritid är ju det jag gör nu.
Det här är din fritid.
Precis. Men jag känner nästan att det här är liksom mer viktigt. Men,
vi tackar.
Ja, på min vardag, på kontorstid så jobbar jag på Dragon's Lair, spelbutiken i Sveavägen. Och vi kunde relativt nyss få in det här spelet till ett billigare pris än vad vi haft innan. Så nu ligger de lite mer jämnbördes. Och då blev det mycket lättare för mig att känna liksom, motiveringen till att då ge det här försök och skaffa det blev mycket lägre.
Som en person då som inte har spelat,
ja.
Eller jag har ju spelat men har glömt Fantasy Realms, så skulle jag säga att det här spelet passar för någon som gillar kortdrivna spel och med mycket spelarinteraktion och uppskattar snygg spel.
Men är det egentligen mycket spelarinteraktion?
Nej, jag tror att det här kommer vara en ongoing discussion i hela den här podden, vad som är mycket spelarinteraktion. Vi brukar komma in på min lite mer krigiska sida när vi diskuterar mycket spelarinteraktion. Nej, det är inte mycket spelarinteraktion. Jag tror att jag piggybackade på att ni sa att det var mer spelarinteraktion än i Fantasy Realms. Jag vet inte, men någon som gillar att det finns spelarinteraktion reviderar jag till.
Ja, för vi fick ju ändå den här liksom kampen om kortet Timony.
Ja, vi fick det, men inte bara det. Jag tycker att det också är, det är inte direkt spelarinteraktion, det ska jag faktiskt säga, det backar jag faktiskt på. Men det är ändå att man studsar av de andra spelarnas, alltså vi interagerar inte direkt med varandra, men man reagerar på andra spelares drag. Börjar, som när Kalle började lägga in mycket influensa i institutet här, eller influensinstitutet, då jag och Jens bara, då kickar vi till och så börjar vi kötta det.
Att ja, vi reagerar.
Vi reagerar på varandra, vi kanske inte interagerar, men vi reagerar. Och det finns spel där man sitter och liksom bara stirra sig blind på sitt eget jobb utan att ens reagera på varandra.
Nej, men precis. Det är inte flerspelarpatiens. Det är det inte.
Nej, det är det inte. Det är, precis, det är kortspel med någon sorts flipper-effekt. Vi får se. Ja. Vi smälter den.
Både jag och Kalle kollade lite grann upp i taket och funderade på, ja, men det stämmer nog faktiskt.
De såg till början lite skeptiska ut. Det här är lite syntolkning då. De såg från början lite skeptiska ut för att sen ändå mellow down i ett litet ja, kanske det.
Vad fint att det var det du såg. Ja, det som hände i min ände var att jag vet inte, men jag nickar nu och håller med, för jag är artig och vill att podden ska flytta på med,
jag anade att det var
vänlighet.
Det egentligen var.
Säljer jag industrihemligheten här, men det...
Så är vi transparenta.
Är det någonting som stack ut som extra positivt? För att vi har gått igenom att det vi saknar kanske inte var så värst mycket för just det här paketet.
Nej, alltså det som sticker ut som extra positivt är, alltså det jag vill hålla fram är väl, ja, men det enda som kanske inte går att sälja riktigt i poddform, och det är att det är ett väldigt tjusigt spel. Det betyder inte mycket för vissa. För mig så betyder det något att ska jag sitta ner och spendera tid med ett spel, ett kortdrivet spel, så gör det inte mig något att korten dessutom är trevliga att titta på. Det är snygga illustrationer, det är... Ikonografin är genomtänkt, kortlayouten är genomtänkt, korten är lättlästa. Ja, och men... de har liksom tänkt på allt i fråga om så här, informationsförmedling. Att det är väldigt lätt att se vad kortet gör, det är lätt att se hur mycket poäng du får i slutet och hur du får de poängen. Det är lätt att se vilka typer av kort eller vilka specifika kort som ett kort interagerar med genom de här banners i kanten av korten då.
Ja, men det håller jag verkligen med om. Alltså läsbarheten av korten är jättesnyggt gjort. Det som jag tyckte var liksom, det som kanske fångade mig mest i det här var Fleet Track. Jag tyckte det var kul att ha en liten mätare där man kunde typ racea med varandra och se, ja, men nu gick Åsa upp 2 steg på Fleet Track, då ligger jag 2 steg efter. Hur kan jag då spela kort som gör att jag tar igen de stegen? För att det ökade lite känslan av att man spelade mot andra personer, att det spelade roll liksom interaktionen, att jag kunde välja ett kort som kanske gav mig färre poäng att spela ut, men det gjorde att jag kunde liksom komma ikapp. Eller dra ifrån någonstans.
Och här kommer vi in på en av mina flipperliknelser då. Att vi, att vi studsar mot varandra.
Det tyckte jag var riktigt fint i det här spelet. Gentemot Fantasy Realms. Där man mest kollar på vad har jag själv på handen. Och så ibland kan man säga, fundera på. Ja, men om jag slänger det här kortet så kanske jag gynnar Åsa. Men det är liksom...
Ja, nej, men det håller jag med om. Att det fanns en mätare där man flyttades in. Och det är verkligen så enkelt som att det är en rak mätare med 10 fält. Och du kan stå på ett av dem. Men det gav en liten nerv. Det gav att så här, ah, jag är längre bak än de andra. Då vill jag komma längre fram.
Ja, för att jag kommer inte riktigt ihåg vart vi slutade. Men låt oss säga, jag tror
vi stod på rad 7-6-5.
Ja, och om man då står på femman då får man 15 poäng. Om man står på sexan så får man 21 poäng. Och om man står på sjuan så får man 28 poäng.
Och det är först i slutet av spelet som man tilldelas de poängen.
Ja. Och med tanke på att hur många poängsskillnad var det mellan mig och Åsa?
2, va?
2 poängsskillnad.
Ja, så gör det ju skillnad vart man står på den här mätaren.
Jag stod 1 steg framför Jens.
Ja, och det var liksom vinst där.
Jag tror Jens stod på 6.
Ja, nej. Du stod 1 eller 2 steg. Och, och det var ju det som behövdes för att vinna. Liksom. Så att det gjorde verkligen skillnad vart man, hur man navigerade den mätaren. Är vi redo för lite...
Är det betygdags?
Ja, är det någon som har en skala de vill presentera?
Jag tänkte köra på en liknelse idag. Vad kommer du köra på, Kalle?
Åh, vi...
Hur vill ni tänka?
Nej, inte jättemycket. Och när Jens tog upp det nu så kände jag så här, jag kan inte göra det här. Det är inte mat. Nej, det blir sifferbetyg. Sifferbetyg.
Jag kommer köra på mat idag.
Ja, men det är bra. Du tar över Kalles... Kalle tappar bollen, plocka Åsa upp den.
Mycket bra.
Men ska vi spara din liknelse till sist, så kan vi riva av plåstret som är min och Kalles lite mer tråkiga. Håller vi oss till 1-10 i alla fall, för enkelhetens skull?
Åh, det, där kan jag ställa till det om vi 1-9 gör jag.
Ja, men nu är det bra. Så att jag inleder på en 7a, men jag vill lägga till att den kan variera rätt mycket beroende på fler partier. Om man ser att man kan hitta fler, 7an kommer ökas till en 8 eller 9 om jag vid kommande partier kan märka av att det finns mer synergi mellan korterna, det finns effekter som gör att de liksom trivs mer eller mindre bra i handen. Eller så kan det sjunka till en typ 5 eller 6a om jag märker att nej, men det är rätt grunt spel, det finns inte jättemycket liksom, det är inte en jättestor skillnad på att ha ett guldkort på handen gentemot ett annat guldkort på handen.
Nej, men precis. Nej, men jag är ju ganska nära dig där. Jag tänker att 6 av 9, mest för att jag vill uppnå någon slags 2/3 av hela vägen fram. Men med exakt samma invändning att det här spelet kan höjas eller sänkas ganska mycket med kommande 5 partier.
Mm. Ja, men det känns som att det står och faller på liksom effekterna av korten emellan.
Ja.
För att grundpelarna som det ligger på med det här, de 4 olika kolumnerna, hur man spelar ut kort på en plats, får effekten för något annat, mätarna, det är väldigt stabilt. Och det är, liksom, det är bra grund för ett engagerande spel.
Ja,
och men det sen liksom kryddan är sen korterna.
Precis, och det som ändå gör mig förhoppningsfull där att det här spelet kommer kunna höjas är att jag på korten jag hade på hand och som jag höll på med, la märke till flera effekter som inte inträffade för någon av oss under spelets gång. Så att jag vet att det finns saker man kan göra som inte har gjorts än.
Ja, jag fick lite samma hint. Det var ett par kort som jag satt och liksom letade efter för att jag skulle trigga en effekt som jag var intresserad av och sådär. Men nu är det Åsas liknelse som vi sitter som nålar och väntar på.
Ja, för mig så är det här spelet vitlöksbröd.
Det är ju för sig en bra start.
Ja.
Det är 11 av 10.
Nej, men med motiveringen, vitlöksbröd är alltid gott, men jag behöver inte äta det hela tiden.
Och man kanske inte heller vill äta sig mätt på enbart vitlöksbröd.
Nej, precis. Vitlöksbröd, Kalle ser kränkt ut.
Men fruktansvärt.
Vitlöksbröd.
Min absoluta favoriträtt.
Det är inte en maträtt. Jag vill
det
bara
är en maträtt.
Ja, okej. Okay. Men precis, det är jättegott. Finns det så moffar jag gärna i med det. Behöver inte ha det hela tiden. Passar inte till allt. Men tokott.
Ja, jag köper den liknelsen. Den var stabil. Den hade en intern logik som en del andra liknelser inte har haft. Så att bäst hittills.
Ja, vi ska också understryka att det var en intern logik.
Ja, själva liknelsen. Precis.
Den höll baserad på ett felaktigt antagande om vitlöksbröd. Men utifrån det så håller den
ja, precis, vattentätt. Men det är en annan sak.
Jag vill bara säga att jag har tallriksmodellen på min sida.
Ja, det är bra. Man ska alltid ha den på sin sida.
Med det sagt är vi redo att runda av.
Det är vi.
Ja, men då så. Då tackar vi för oss då. Från efterspelet. Den här podden har spelats in i samarbete med Dragonslayer och i Stockholm. Och spelföreningen Smash i Huddinge i Stockholm. Och efterspelet finner du där poddar finns. Vi finns också på Instagram. Och där heter vi efterspelet podd.
Podd med 2D.
Podd med 2D, precis som Instagram.
Ja,
2D.
Eftersom bilderna är 2D.
Precis. Och med det så säger vi tack så mycket för idag.
Tack så mycket för idag.
Ja, tack så mycket för idag.